flasha.
Då var äntligen klockan 20.00. Det är tisdag, det är i Göteborg och det är Tommy och det är en Jesper som ska leverera ett fantastiskt välartikulerat avsnitt av Slashat.se, din machete i teknikdjungeln, Jesper. Och det är ju fruktansvärt kul att vara tillbaka på svensk mark.
Ja, jag förstår det. Du lämnar ju mig helt, ja, helt ensam med alla de tekniska bestyren för förra veckans livesändning där i samband med Apple-eventet. Mm. Det var till och med viss teknik vi inte hann att sortera ut innan du stack. Till exempel, du ville byta någon stream på våran ljudström.
Men ja, nej, sådär,
jag
va?
Kunde ju liksom inte riktigt be dig fixa det i förväg, för det fanns liksom ingen ursäkt för det här. Och då kan vi lika gärna passa på också att säga att ni som vill lyssna på oss live on the go med, ja, ta en iPhone till exempel som har lite taskigt flashstöd, så finns det numera en ljudstream på live.slashat.se. Så fick vi sagt det också.
Yes,
men nu så minns jag att du var rätt så sugen på att hänga med här under live-eventet. Men det vart ju lite blåst på och du fick ju resa bort istället. Men jag tror inte det har gått någon nöd på dig, va?
Inte alls faktiskt. Ni som undrar vad vi pratade om och då som missade livesändningen i onsdags, så har det att göra med att jag varit väckt här nu klockan 03.30 på onsdag morgon av min fästmö. Jag sa åt henne att älskade vän, nu går du och lägger dig. Klockan är alldeles för tidigt. Men hon sa att nej, du, min födelsedagspresent till dig börjar nu. Och jag fyllde då 30 den 2 september, tillika då i torsdags. Hopp, sa jag. Vad gör man 3:30 en morgon på en onsdag liksom? Men det var bara att sätta sig i en taxi och åka raka vägen ut till Landvetter. Väskan var redan packad och allt. Och sen infann jag mig i Landvetters ölbar där med min fästmö. Och så sa att vad gör vi här? Ja, du ska få se. Så fick jag en liten present. Det var en bok då, inslagen bok. Och när jag öppnade boken så såg jag då att det var en guide till New York. Och då så insåg jag väl då ganska omgående att shit, vi ska till New York, va? Ja, vi ska till New York och att planen går om 10 minuter, en kvart eller vad fan det var. Så det var bara att dundra iväg till gaten, hoppas att sätta på plan, och allting var fixat. Hon hade ringt mitt jobb, fixat ledighet, ringt alla mina vänner, ringt Jeppe och sett till så att showen kunde funka ändå på onsdagen. I 2 månader har hon hållit på och planerat den här överraskningen till mig. Så jag firade min 30-årsdag på Manhattan i New York tillsammans med världens bästa tjej Helena. Jag kan ju berätta i timmar förmodligen vad jag gjorde i New York. Det är inte sådär superintressant, men det finns ju lite tech-vinklingar också om min stay i New York. Och tack till alla som gratulerar här. Och tyvärr har inte Helena, hon har en stora syster som är gift. Det var chatten som undrar här ifall hon har några systrar. Har hon inte? Nej, det har hon, men inte som är tillgänglig. Eller hon vill kanske inte tillgänglig. Ni förstår.
Inget på marknaden.
Nej, precis. Off market kanske. Svarta marknaden får ni kolla på. Efter väldigt rörigt det där. Men jag ska komma in lite, för jag har ju köpt en iPad helt enkelt. Där kom bomben. Tommy har köpt en iPad. Jag kommer komma in på det om en liten stund. Men först, Jeppe, så ska du få berätta vad vi egentligen gör här, om det finns någon nytillkommen lyssnare från i onsdags.
Ja, det kommer ju alltid till lite extra nya lyssnare efter de här live-eventen. För folk ramlar in i vår livesändning från alla möjliga håll som vi inte riktigt har riktigt, ja, koll på dem, var de befinner sig helt enkelt. Vad vi gör, vi sitter alltså en gång i veckan och spelar in den här podcasten live på tisdagen 19.30 med lite försnack, och själva showen brukar spelas in från 20 till 21 ungefär. Och det är väl egentligen jag och Tommy som betar av det som har hänt i teknikvärlden senaste veckan. Sånt vi tycker är intressant. Det kommer så fruktansvärt mycket nyheter varje vecka. Så vi plockar liksom russinen ur kakan egentligen helt efter vår egen smak. Och så levererar vi det på ett myndigt sätt.
Mm. Och ett något onyktert sätt, som ni alla vet som har hängt med ett tag. Så dricker vi öl, och det ska ni också ni göra. Eller ett glas vin eller ett glas vatten. Ni väljer själva till den här showen. Det är väldigt avslappnat och väldigt kamratligt på alla möjliga sätt. Och sen har vi också naturligtvis, som vi alltid nämner i början, vårat forum. Det är forum.slashat.se. Ni hör, jag har varit ledig nästan en vecka här. kommer knappt ihåg att det funkar. Den tog det vara medlemmar. Är ni Slashat fans och vill fördjupa er i det som pratas om och prata med alla andra lyssnare, så gör ni helt rätt i att bli medlemmar där. Och vi har nu lyckats komma över faktiskt 1000 inlägg där på ungefär 1,5 månad, kan man väl säga. Så det är hög aktion där. Ni kan lära er allt från att X11 forwarding via SSH. Ni kan lära er hur man installerar, vet du, den här jävla transmission på XBMC, vilken XBMC-maskin ni ska välja, bästa mediacentret. Massa gott, smått och gott helt enkelt. Var det något mer, Epe? Vi behöver säga så här inför det stundande.
Ja, absolut. Vi har ju en väldigt viktig grej som vi har, ja, kanske inte sågat, men vi har undrat var den tog vägen, och det är ju då helt enkelt det svenska poddradiopriset. Vi har ju undrat var 2010 års tävling tog vägen, i och med att vi ändå lyckades prestera rätt hyfsat i 2009 års version. Nu är nomineringsperioden igång, så att nu tar de emot nomineringar på podcasts från folk helt enkelt. Och jag och Tommy, vi känner att det inte är helt rätt att vi nominerar oss själva. Så tycker ni att vi förtjänar någon sorts nominering i någon av kategorierna? Man kan nomineras i flera kategorier, så tycker jag att ni tar det till daytona.se/poddradiopriset. Det kommer finnas en länk i show notesen, och där kan ni nominera oss i de kategorier ni tycker att vi hör hemma, så får vi väl hoppas att vi blir antagna. Mm. Så är det sagt.
Ja, förra året så var vi med och lyckades kvala in på 3D-plats i, var det bästa teknik och vetenskap? Och bästa,
ja, det var något teknik.
Bästa svenska kanal. Ja,
vi var med i alla fall.
Vi var med, för det var någon snäll lyssnare som nominerade oss utan våran vetskap. Och sen drog vi igång en liten kampanj då för att ni skulle rösta på oss annat. Och det gick bra. Det gick jättebra. Och jättekul. Och det är ett billigt sätt att få lite uppskattning för vad man gör. Liksom, att folk faktiskt skulle rösta på en. Eller nominera, som används just i det här avseendet. Så tycker ni att Slashat är värt en nominering i poddradiopriset 2010. Så ska ni mejla till poddradio@daytona.se. Och säg åt dem på skarpen att ni vill ha med Slashat i följande kategorier. Och som sagt, det är upp till er. Ni gör som ni vill. Men en gång så understryker jag, ni ska inte rösta eller någonting nu. Utan det är bara nomineringar det handlar om. Nomineringarna pågår fram till den 13 september klockan 23:59. Och efter det då så är det väl dags för någon omröstning då. Då får ni vinna och rösta om ni vill. På oss eller på någon annan. Det väljer ni själva. Så ni hör, det är väldigt blygsamma. Men vi vill liksom, det ska vara upp till er, inte upp till oss att göra det. Så var det med det. Lite spännande, Epe, va?
Ja, jag håller tummarna för att vi har ändå kämpat på det här och håller ändå ganska stadigt varje vecka de här showerna, så att man vill ju hoppas på att det går bättre än förra året. Men man ska väl vara så här härligt svenskt, försiktigt, optimistisk.
Yes.
Ska vi gå på veckans, eller förra veckans poll kanske, och börja dra igång veckans program?
Yes, och nu är det Zlatan mål också, kan jag meddela.
Ja, just det. Det är ju lite olyckligt att tyvärr har de lagt den här kvalmatchen till EM mitt i Slashat. Det var ingen som ringde oss, ingen sa till. Skitsurt, men det är ju de som förlorar tittare.
Ja, exakt. Det är mycket deras fel. Det var en ny tv-kanal. Kanal 10 skulle matchen gå på.
Ja, just det. Den nya sportkanalen som de har promat till döds i tv senaste halvåret.
Mm. Vad är det för kanal? Jag som inte kollar på tv.
Jag vet inte, men den ägs väl av alla de här som äger de andra kanalerna.
Mm. Gamla ZTV säger hej fotografen här i chatten.
Det kan det mycket väl vara, för den har de lagt ner för inte så länge sedan. Så att de tog väl bara den, flytta en sladd.
Mm. Kanal TV, kristen TV i Sverige. Ah, skitsamma, det är lite teknikrelaterat i och för sig. Men nu ska vi gå vidare till, som du sa, Jeppe, då, förra veckans poll. Och det handlar väl lite om e-mail, va?
Det gjorde ju det. Mm. Och efter att vi hade formulerat om frågan en annan gång, till och med efter det att vi publicerade den, så kom vi fram till att formulera den så här. Vilket e-mailprotokoll använder du mest? Och ni har röstat, och det är vi väldigt glada för. Och vinnaren av de här fyra olika alternativen ni gav var IMAP på 34,7%, följt av webbprotokollet på 26,9%. Exchange på 20,2% och POP3 på en absolut sista plats, 18,2%. Nu gnäller jag på att jag kallade POP4 här förra veckan. Är det iPhone 4, är det mycket 4 nu? iOS 4, 4, POP4, klart det är POP4. Jag vill gärna prova POP4, det kanske är IMAP-dödan. Anyway, Tommy, jag utgår från att du kör IMAP i den utsträckningen du kan och så kompletterar du det med lite webbaccess.
Mm. Uteslutande. IMAP. Ja, eller ja, jag kör ju bara Gmail och Google Apps. Och då är det ju GMAP egentligen. De har väl byggt ett webbinterface på IMAP-protokollet kan man väl säga. Med lite bells and whistles. Så det är ju egentligen bara IMAP. Jag valde IMAP förresten. Det var mitt val. För det är ungefär det så jag konsumerar min mail. Vad valde han?
IMAP. Utan tvekan.
Just det. Och som du faktiskt
allting går ju att komma åt via webben också. Du kan ju kolla din POP3-mail på webben också. Typ mailtoweb.com och såna grejer. Det gjorde jag förr i tiden. Men alla respektabla webbhotell som erbjuder någon sorts mailtjänst på sitt webbhotell ger dig möjligheten att logga in och kolla det. Så att, det gör man ju den vägen i värsta fall. Men det är ju ändå IMAP i grunden där.
Ja, och en annan sak som jag tänkte på också, det var att ett problem man hade förr i tiden, det var faktiskt hårddiskplats. Det låter ju helt bizarrt nu i år 2010 när alla får 1 terabyte på varje webbhotell i princip. Men förr i tiden så var det 5 megabyte man fick på Spray eller något annat ställe. Man fick 10 megabyte om man hade tur. Och då var egentligen inte IMAP något bra alternativ, för att liksom, 10 megabyte blåser man av rätt snabbt. Speciellt under eran då man YouTube inte fanns och man skickade runt små videoklipp till varandra hela tiden på mejlen. Det var så man konsumerade video, kan ni kids få lära er. Anno 99 någonstans. Hur som haver, det var ett problem. Idag så har man inte samma problem egentligen. Lite mer än 10 megabyte får man i USB.
Ja, i alla fall på de tjänsterna jag har kommit förbi. Den tjänsten jag kör på, one.com, som kostar 12 kronor i månaden. Där får du 3 gig utrymme. Den delar du i och för sig med din webbsida. Ja, beroende på vilken som fyller upp först. Men det tycker jag räcker alldeles utmärkt.
Ja, det är absolut. Jag kan ju kolla för nöjes skull här. Min mail som är från...
Är det 12 eller 20 på Gmail eller vad är det?
Jag har 7,4 gig har jag tillgängligt. Och jag har använt 2 gig. Och då har jag ändå mail från, ja du vet, när Jesus gick i kortbyxor egentligen.
Fy fan. Du, en liten reflektion här över, om man tar webb, 26,9% har svarat det.
Mm.
Jag är en sån där som jag tycker, hittar jag en mailadress på en hemsida så vill jag klicka på den och skriva ett mail och skicka. Det är ju en sån där, ett litet problem för dem som sitter med Hotmail. Fortfarande antar jag. Du kan liksom inte bara klicka på mail. Mm. Då börjar den dra igång Windows Mail eller Outlook Express, eller den heter väl Windows Mail numera, som är okonfigurerad. Då måste man kopiera mail och så logga in på sin mail och så maila därifrån. Det är ju fortfarande lite bökigt. För de är väl inte så intelligent utvecklare, de här browsarna idag, att den vet om du har ett webbmailkonto så att den hoppar dit.
Ja, i Chrome så finns det ett plugin som heter... det skulle jag kunna förbereda innan jag pratar här. Det finns ett plugin som gör just det, att den förvandlar om alla mail to länkar till Gmail länkar så när jag trycker på mail to och det är till kalle@kalle.com så öppnar den Gmail och skickar den vidare med dit då.
Okej, okay. Ja, det bör ju finnas i typ Firefox också i sånt sorts plugin.
Mm, och då säger att eller kortklick säger att i native Firefox ska det funka också göra så. Mm. Så det är bra.
Intressant. Ja, det är ju aldrig något det var bara, jag kommer ihåg från min gamla Hotmail till att det var verkligen inget alternativ då. Det fanns inte. Men då skiter vi det, Tommy. Ska vi gå på... jag vet att du har den ersättande pollen redo framför dig.
Jag har ju detta. Och som ni vet så är det ju i valsammanhang här. Förutom fotbollen som konkurrerar vi också med någon partiledardebatt eller utfrågning här.
Glöm inte Idol.
Och Idol tydligen också. Det är mycket nu. Det är många som förlorar tittare. Om Idol hade ungefär 5000 tittare den här veckan så har det att göra med att Slashat gick samtidigt, Camilla. Så resterande, ja vad blir det, 500 000 tittare de är här. I alla fall, valet är i full gång. Och snack, det går ju alltid ett snack då om man ska kunna rösta på valet online. Och då är våran frågeställning till er den här veckan på slashat.se. Om du hade kunnat rösta i valet online, hade du föredragit det? Så hade du föredragit att rösta online kontra då traditionell röstning så ska ni svara absolut eller absolut inte. Det är helt enkelt de valen ni har att välja mellan den här veckan. Och det är ju no-brainer egentligen, tror jag. Ska jag vänta på frågor eller vill du säga nu hur du har röstat?
Jag sitter ju i och för sig på information om varför man inte kan rösta online. Men vi kanske ska hålla på den till nästa vecka, så får vi tvinga tillbaka våra lyssnare då.
Som någon form av cliffhanger.
Ja, en riktigt mild sådan. För det går väl att googla fram på 5 minuter om man vill.
Allt det fanns faktiskt någon science fiction författare som skrev, tror jag, mitten på 80-talet. Han sa att i 2000-talet så kommer varje individ kunna besvara alla frågor som har ett svar inom några sekunder. Och det lät ju jävligt insane liksom. Hur ska en människa kunna svara på alla frågor som har ett svar inom några sekunder? Men han fick ju helt rätt, och svaret heter ju mobiltelefoner och Google. Jag skulle kunna förklara kärnfysik på krogen för någon. Jag har ingen aning om ens vad kärnfysik innebär. Men jag kan googla mig fram till Wikipedia som ger mig svaret inom några sekunder. Och sen förklaras. Så alla frågor som har ett svar har ett svar. Eller så ringer man 118-118, säger Jonasson. Det är ju ett alternativ som är mycket dyrare.
Än att är det inte de som svarar folk att du kommer, någon som frågar hur kommer mitt liv gå? Det kommer gå bra, sen kommer det gå dåligt, kommer du bli deprimerad, sen kommer du ta en bössa och gå ut och skjuta dig i skogen. Här är någon... Någon 13-årig grabb fått som svar. Det har varit ett jävla liv. Och så ringde de upp vdn och han bara sa, ja men fan, det är ju roligt.
Ja, det är humor.
Ja, det är humor. Och vad kostar den där? 20 spänn på de här sms'en också.
Ja, visst. Ja.
Man gillar. Jag förstår inte ens hur en sån där tjänst går runt. Jag menar, hallå, Google. Det finns uppe i hörnet på, ja, alla webbläsare. Men det var jag läste någonstans på någon mailinglista vi är med på. Någon sa något bra. Att man, i princip så säger jag att jag kan egentligen allting som jag kan lära mig på 24 timmar på nätet. För menar, har du 24 timmars tidsfrist så kan du helt plötsligt jäkligt mycket om väldigt mycket. Så det går snabbt att läsa på. Men du, fan, 20 minuter in nästan. Ja. Det kanske är dags att sparka igång där.
Det är det. Skulle jag berätta lite om mina teknikäventyr i New York först kanske bara. Så det får bli ett första ämne.
Ja, nej, men kör hårt.
Tommy i New York. Jo, som sagt var, jag har ju köpt mig en iPad. Och... ja, hur ska jag... Ni som har hängt med ett tag och känner mig, så vet ni ju att jag hade en iPhone i nästan ett år, lite drygt ett år, från augusti 2009 till maj 2010. Då köpte jag en Android-telefon för jag var lite trött på egentligen Apple. Jag tyckte telefonen var helt okej. Det var egentligen Apple jag var trött på, deras strategiska beslut och avsaknaden av multitasking, avsaknaden av att kunna synka offline eller trådlöst framförallt. Och jag har ändå glömt av hur illa det var i Apple-världen. Och nu förstår jag att många brusar och rasar upp lite. Och det får ni göra. Det är helt okej. Det är ett fritt land. Men efter jag köpte iPaden så satt jag med den en halvtimme och var så sjukt besviken över att vara tillbaka på ruta 1 egentligen. För att en iPad är så fruktansvärt bra hårdvara. Alltså scrollingkänslan, surfkänslan, allt är så fantastiskt bra med en iPad. Men det faller på Apple. Och det är jättetråkigt att det faller på ett strategiskt beslut från ett företag. Bara faktumet, hela iTunes-biten. Med ett stort leende på mina läppar har jag avinstallerat alla iTunes från alla datorer jag äger. Jag behöver inte. Jag vill inte ha det. Jag kan ärligt säga att jag inte ens stoppat in min Android-telefon via USB-kabeln i dator sedan jag köpte den. Ändå är jag up to date med all min musik, alla podcast, alla filer och allting. Nu får ni sitta och hålla er lite i hatten här, Apple-fans, men Androiden har ett filsystem. Jag kan delita filer på min telefon till exempel, utan att jailbreaka eller att roota eller någonting. Jag blir så ledsen när jag återupplever detta, vad jag upplevde med min iPhone, med iPaden. Alltså den otillkommanden eller otillräckligheten just med hela iOS-systemet. Nu kör iPaden 3.2.1, vilket innebär att den inte har den här halvmultitaskingen som iPhone 4 har, eller iOS 4. Vilket gör den om möjligt ännu sämre. Men ja, ni som funderar på att köpa en iPad ska köpa den. För att det är en klockren jävla liten pryl. I synnerhet att ligga i sängen och surfa och allting. Men jag kan nästan lova er, och jag skulle kunna säga att jag ville sätta 10 spänn på att cykeln är ju perfekt här. Jag köpte iPaden i augusti 2010. Jag kommer att köpa en Android-tablet i maj 2011 förmodligen. Och lämna den här världen också en gång till. För som de säger i chatten, det är mäckigt att synka de här grejerna. Och det funkar inte helt bra. Men iPad som hårdvara, Epe. Alltså, vilket, alltså det där är ju så sexigt så att jag brukar inte säga att hårdvara kan vara sexigt, men det här är ju unikt verkligen.
Ja men
visst, alltså det är alltså bara hela scrollkänslan att arbeta med iPaden alltså i webbläsaren är fruktansvärt nice.
Mm, ja, det är schysst. Jag måste bara fråga en sak här som du nämnde under din lilla rant. Du har avinstallerat iTunes på alla dina datorer. Vad använder du som ersättning för att hantera din musik?
Grooveshark och...
jo, men lokal musik.
Så lokal musik kör jag i Spotify Local.
Okej. Okay. Och den sorterar musiken åt dig?
Ja, eller du känner mig. Jag hade ju redan ett ganska bra filsystem. Eller
en som heter A, en som heter B, en som heter C.
Nej, jag hade till exempel Artists. Det var låtar med en låtar. Och då lägger jag med Artists, sen är artistmappen för namnet för artisten då. Och sen låten. Och är det album så hamnar det album. Och är det singles så hamnar det singles.
Det är inget optimalt system alltså.
Nej, men jag inser det att jag
konsumerar. Man ska ju kunna söka sin musik. Den ska ju gå och sortera hur som helst.
Åh, nej, alltså jag har aldrig varit en stor playlistkille heller egentligen. Alltså, för mig räcker det gott med radiofunktionen i Grooveshark och i Spotify. Faktiskt.
Mm.
Nej, men förstår du lite vad jag menar med otillräckligheten med operativsystemet i en iPad?
Om vi börjar med 3.2.1 är jäkligt trist att ha den där. Jag tror att när 4.2 kommer till den där så kommer det vara betydligt bättre, men jag förstår fortfarande dina Android-punkter här.
Du
har rätt i mycket, men å andra sidan i mycket av det du har rätt i är saker som jag inte bryr mig om, för allt annat den levererar på och gör, eller, det är liksom ingenting jag stör mig på. Det är extremt få saker som jag stör mig på den här, och allt annat gör den så mycket bättre än allt annat jag har provat. Mm. Och jag tar hellre en pryl som gör 10 saker jag ofta gör sjukt bra, fast den inte kan den 11:e, än en pryl som gör 11 saker, ja, så att 11 är alla saker okej. Okay. Så jag tar hellre den, jag menar, jag vill jobba med verktyg som gör det jag sysslar med på ett enkelt sätt.
Ja, nej,
och sen är det ju en tablet, eller man tar en mobil, det är ändå, det är inga datorer, det är ändå mobiler, och tableten kanske ska ha lite mer åt datorhåll. Jag kommer till och med ihåg när de släppte iPaden, jag var inte så jäkla tänd i början och du var desto mer tänd, och sen så jag vände det och så skaffade jag en, och så nu har du en också, så att vi svänger rätt bra, det gör vi.
Ja, sen kan jag ju säga ärligt att jag hade aldrig köpt en iPad i Sverige för de priserna de säljs för då på Blocket, och jag hade aldrig importerat den från USA, men när jag infinner mig på Fifth Avenue i New York och jag står med en iPad i handen och den kostar mig bara 3999, bara allt är relativt naturligtvis, då kände jag att jag kommer ångra mig för att jag inte köper den, men den här kommer agera en sån liten surfplatta i köket egentligen. Och det är väl där den ligger. Jag ska bara berätta en sak till som gjorde mig så fruktansvärt ledsen. Och det här är lite roligt tidbit. Nu tjatar de på oss i chatten. Vi ska lägga och prata om iOS versus Android. Det här är en liten tidbit. Jag köpte iPaden när jag var i New York. Stoppade in den i datorn. Fick igång den och allting. Allt var frid och fröjd. Och du vet, jag surfade på den och den hängde med i ryggsäcken. Och jag var jättenöjd på alla möjliga sätt. Så hade den här 8 timmar flygresa framför mig. Jag kom till en punkt där. Och efter, ja, så satt jag på flygplatsen och så smsade jag Jeppe och sa att Jeppe, vilka apps måste man ha på iPaden då? Ja, så det och det och det och det. Så jag laddade ner alla appsen då. Och så satt jag på flyget och så lyfte det. Och så tänkte jag, åh vad skönt. 7 timmar liksom och leka med den här prylen. It's on! Så jag startade upp iPaden, hade 80% batterin och tänkte att I'm in heaven. Så startade den jävla Godfinger eller någonting som kräver trådlösa anslutningar. Ja, ah, det funkar inte. Och så, ja, så klickar jag några gånger på try igen. Ja, liksom. Ah, det funkar inte såklart. Ah, ja, tänkte jag. Stänger av appen. Ringen funkar inte. Kan inte stänga av appen. Jaha, tänkte jag. Vad gör man nu när en app har hängt sig på en iPad? Eller en iPhone? Liksom. Nu har du säkert förklaringen för mig, Jeppe, här. Men jag satt, aha, tänkte jag. Jag är själv kodare liksom. Jag vet hur sån här skit funkar. Man har timeout. Det är 1 sekund, 5 sekunder, 30 sekunder eller 60 sekunder som den har ett sånt timeout. Jag klickade 5 gånger så det är max 5 minuter som den kommer vänta på en timeout liksom. Men ackumulativ. Så jag tänkte, okej, okay, jag är snäll. Så jag stängde ner den och la ner den i väskan. Så låg den där i 10 minuter. Och så tog jag upp den. Och så tänkte jag, den är fortfarande igång och hängde på den jävla appen. Ah, tänkte jag, okej. Okay, utan manual, utan tillgång till internet på ett flygplan i luften över New York. Hur fan, hur får jag reda på hur man stänger av hårdbota skiten? Det går inte att ta ut batteriet traditionellt sett liksom. Så då höll jag inne home-knappen i 5 sekunder. Och 10 sekunder funkar inte. Håll in den lilla knappen och sådär. Sen så höll jag inne home-knappen. Och home-knappen är runda då. Och knappen där uppe. Och då stängde den av sig. Och så kom Apple-ikonen upp. Jag bara, score, Teknik Pro. Här kommer jag, 8,5 eller 7,5 timme iPad. Och vad får jag se när fanskapet botar upp? Insert to iTunes.
Ouch.
Madleflax var bara skitenhet, ärligt talat. Och laptopen ligger såklart nedpackad i väskan i bagageutrymmet i planet. Så det var bara att sitta och titta på den här jävla sladdikonen hela resan. Hopp. Och då tänkte jag ännu en gång, det var Apples fel i detta läget naturligtvis.
Ja,
otillkommande. Jag fick godfingret, säger Makopat där i chatten. Och det jag var så arg. Jag tänkte, men vad fan är det här för jävla skitenhet? Nu tyckte jag skulle ta med en gaffel och hota en flygvärdina. Inte aktuellt på ett amerikanskt plan, va? Men liten tidbit. Så de här 8 timmarna fick jag kolla på Sex and the City 2 istället.
Ja, för den in-flight entertainment-systemet, det är ju så Apple-like när man sitter och bläddrar i det där. Fantastiskt. Men jag är ändå förvånad över att du ändå hade en iPhone 3GS i dryga, eller knappa året utan att kunna det universalkommandot för att döda. Man har inne båda knapparna.
Det kan vara lite liten klapp på axeln åt Apple, men den hade aldrig hängt sig faktiskt med en iPhone 3GS. Den har aldrig hängt sig, aldrig behövt hårdbota den överhuvudtaget.
Ja, det är ju i och för sig bra.
Mm, ett gott
men
tecken.
Synd för dig.
Ja, synd för mig. Ja, nu ska vi släppa iOS.
Det är inte
hjälpt. Nej, det är inte hjälpt. Men jag var så ledsen och så kände jag bara att det här hade aldrig hänt på en Android-enhet. För att den loggar in, eller så kan man bara starta bootloaden. Och så kan man resetta och dona av sig. Men ja, skit i det nu.
Det fanns ju inte något av de spelen eller programmen jag tipsade om till Android. Men det är en annan sak. Du, ska vi gå vidare?
Ja!
Vi har ett långt steg att gå. För jag tänkte göra en liten snabb sammanfattning av vad som hände i onsdags förra veckan. Och jag tänkte verkligen hålla det så brief. Jag kan kanske inte, men så nära brief det går. För alla intresserade har väl läst på om vad det var som släpptes och vad som presenterades och sådär. Så vi börjar i någon sorts kronologisk ordning med att Steve Jobs presenterade 4.1 som ska komma i... Ja, idag så ska det nog komma om inom 24 timmar. Jag tror de sa onsdag. Och det blir väl imorgon för oss. Så att lyssna på det efterhand så ska det nog finnas ute nu. Och i det så är de egentligen enda nyheten att de ska fixa buggen med proximity-sensorn. Den som gör att när du ibland tar upp luren och pratar så stänger den inte av skärmen. Vilket gör att du kan höra lite knapppip och sånt där. För du kommer åt knappsatsen med kinden. Eller slå på högtalarna har råkat ut för också. Det ska tydligen finnas något sorts problem med Bluetoothen. Och nu ringer min iPhone också. Det var ju olämpligt. Ja. Problemen om Bluetooth, jag använder inte Bluetooth så mycket och det finns väl en anledning till att den inte är till någon nytta i telefonen än så länge. Men där finns någon bugg som de också ska fixa. Plus att ni som har iPhone 3G ska få lite bättre prestanda. För den vart ju lite seg där på iOS 4-plattformen. Utöver de här fixarna så har de även ansträngt sig för att fixa in lite ny funktionalitet. Så att det inte bara låter som en bugfix. Och då kan du ta HDR-bilder med din kamera. Och HDR-bilder är helt enkelt att du tar en, om vi gör det enkelt, tar en underexponerad bild, tar en normalexponerad bild och tar en överexponerad bild. Sen så bygger liksom ett program ihop en bra bild av de bäst exponerade bitarna från alla de tre bilderna. Och så ser det härligt onaturligt ut. Prova ner flickr.com och så slår ni in HDR så ska ni få se extrem abuse på HDR. Men enligt Jonasson här så ska det vara äkta HDR i kamerorna. Och i och med att den tar 3 bilder i rad så behöver du motivet stå jävligt still. Eller du håller kameran jävligt still. Det beror lite på hur snabbt den tar bilderna. Utöver det så meddelar de att man kan även ladda upp HD-video över wifi. Och att man kommer kunna hyra tv-shower direkt från telefonen. Inget vi behöver tänka på riktigt än, känner jag. Även Game Center som de presenterade i julas... Eller i vintras får vi väl säga, ska släppas. det här fula lilla grön-orange trä imitationsprogrammet som är någon sorts gaming hub. Och när han var färdig, och jag tror det är första gången i deras historia att de presenterar två olika varianter av samma OS på samma, för när han var klar med att presentera 4.1 så gick han på 4.2 och presenterade den, och det är helt enkelt uppdateringen till iPaden som ger multitouch, förlåt, multitasking och alla iOS 4 goodies. Den ska komma i november. Jag kommer även ha stöd för att skriva ut trådlöst på skrivare i ditt nätverk. Och det var väl inte så mycket mer på den fronten. Det lät också som att från och med runt november så ska även iPhone och iPad och alla de här iPod Touch rulla på samma programvara. Så att då, därifrån så ska det nog vara iOS 4.2 på alla prylar. För det är nu haltar det lite fram och tillbaka. Så här, iPaden sitter på gammal och iPhonen på ny och lite sådär. Sen kan jag ju på det som brukar vara stor-eventet på, eller stora huvudnumret på september-eventen, och det är då iPodarna. Och han gick ut starkt och sa att alla iPods har fått ny design. Och han började med att presentera nya chaffen. På ett snyggt sätt undvek han att be om ursäkt för att förra sög, där de tog bort alla knappar och man istället ombads prata med sin iPod. Och välja låta på den vägen. Jag tyckte det var skitdum. Det går säkert att lyssna in sig på i avsnittet för något år sedan. Jag tyckte det var det mest dumma Apple har släppt på riktigt länge. Men nu ser den ut ungefär som en kombination av förra generationen och den förra generationen. Så att de har petat dit en lite sånt. Sån rund play, stop, byt låt knapp igen. Något mindre, men den är mer lik förra än förra nu. Nanon fick en helt ny design och förmodligen ett helt nytt ändamål. Den har de försökt tvinga på folk att se på video med avlånga skärmar och breda skärmar, liggande stående skärmar. Den är en liten fyrkantig skärm nu som ser ut som någon sorts iOS som får plats med ungefär 4 ikoner, 2x2 rader. Den ska vara 46% mindre, 42% lättare. I övrigt så har den de här FM-radio, stegräknare och stöd för Nike Plus. Kameran som fanns i förra Nanon, den som bara kunde filma men inte ta bilder av någon anledning, den har de kastat ut och eventuellt satt i den nya iPod Touchen som de presenterar. Den får som iPhone 4 en Retina-display. Kommer rulla iOS 4.1 från det att den släpps. Den bör väl finnas ute imorgon också då. Samtidigt som 4.1 kommer ut till iPhones. Den kör också A4-chippet som sitter i iPhonen och i iPaden. Kameran filmar i 720. P. Den tar däremot bilder i lägre kvalitet än vad du filmar i. Du kan bara ta bilder på 960x720 pixlar, vilket ger den fantastiska upplösningen på 0,69 megapixlar. Fantastiskt. I övrigt så har den också fått en liten VGA-kamera på framsidan och försöker förklara att det här är den nya FaceTime-prylen den med. Och du kan även ringa från den till en iPhone 4 via Wi-Fi, men det var väl inget som överraskade någon. Han gick ju som sagt ut starkt så att alla har bytt design, men lyckades inte nämna ett enda ord om iPod Classic. Och min första slutsats var att då kastade de väl ut den. Men den verkar inte vara riktigt utkastad. De kanske har byggt upp lite lager på den, för den säljs fortfarande från Apples butik på nätet. Så vill ni ha en ordentlig iPod för att lagra ordentligt med musik på, så är det nog dags att plocka upp en sån där, för snart bör den nog vara borta. Jag måste ta en klunk här, känner jag. Jag blir torr i munnen.
Gör det, så kan jag fråga en sak så länge här. Jag såg några liksom konceptbilder på en klocka med en nano.
Mm.
Att man kunde montera den nya nanon på armen.
Japp.
Yep. Sa du det kanske?
Nej, men det var lite spekulation i förväg att det där är ju inte svårare än att göra ett skal som är ett armband. Mm. Där man trycker i den. För det finns en klockapp på den så att du får liksom fullskärmsklocka. Sen jag vet inte om den ska vara igång hela tiden, så drar väl det rätt redigt med batteri. Mm. Jag får väl se hur det där, jag vet inte, den lär ju inte snacka med några andra Apple-prylar. Inte trådlöst i alla fall. Och gå runt med en armbandsur med sladd, det känns inte 2010. Mm. Ska jag ta och gå vidare kanske?
Ja, men iTunes 10. Vilken uppdatering, Jesper?
Ja, fantastiskt. Jag blir förbannad.
Ja,
det här är sån jävla dynga.
Jag så typiskt Apple på något sätt.
Ja, och som vi sa i förra veckans livesändning, man brukar behöva sova lite på det för att liksom lugna nerverna och ja, bearbeta det som presenteras. Och när jag vaknade så var nog om möjligt ännu mer förbannad. version 10, liksom nästa stora punkt. Vad gör de? För det första går de helt och hållet mot sitt egna, sin profil, grafiska profil i OS 10 och flyttar de här stoppljusknapparna som de står på höjden istället för tvären. Det är som att flytta Windows-krysset upp i högra hörnet till nedre högra hörnet. Det är helt fel. Det är riktigt irriterande. Och den stora nya funktionen Ping. Deras Facebook, Twitter, den är så fånig. Jag slog på den och sen så i protest så stängde jag av den och tog bort mig därifrån. Jag vill att den funktionen försvinner fortare än fort. Och att de sätter de stackars killarna som varit tvungna och mot sin vilja utgår från utvecklingen här riktigt urusla avkomman och koncentrerar sig på en iTunes-server eller på åtminstone trådlös synk eller att man kan plugga in saker och synka ordentligt med flera bibliotek. Det finns så mycket som behöver göras i iTunes som de borde koncentrera sig mer på. Och vi får inte glömma en av de nyheterna som de tyckte var värda att nämna. De har ändrat ikonen. De tog bort CD-skivan. För de tyckte att det är inte så mycket musik på CD nu. Men de behöll noten. Trots att iTunes egentligen sysslar inte bara med musik utan även film, tv-serier, audioböcker, e-böcker, App Store, PDF-arkiv, Ping, radio, musik. Mm. Kanske ska skippa noten också. Och sen så är den inte särskilt vacker om jag ändå ska fortsätta min lilla bash-rant. Sen kommer vi till lite trevligare nyheter som kanske inte gagnar svenskar i första hand. Men amerikanerna lär vara nöjda. Apple TV har de äntligen insett att den förra produkten håller inte. De krympte ner den, sket i lagring och sysslar endast med streaming numera. Enligt uppgift så ska det ligga en sorts iOS-grund i den här, men den ser fortfarande ganska så front row-aktig ut. Men via den ska du då kunna hyra film och tv-serier och även streama från dina Netflix-konton, kolla YouTube, streama från datorer i nätverket och även via den här nya funktionen AirPlay som kommer göra att du kan titta på saker på din iPod Touch, iPhone eller iPad och när som helst under filmen, musiken, bildspelet skicka det till din Apple TV så fortsätter det på tvn streamat från din device. De har även sänkt priset rätt ordentligt. Den kostar $99 i USA så vi får väl gissa runt en tusenlapp, drygt en tusenlapp i Sverige. Och ska vara en strömsnåls liten stackare med HDMI och jag tror att den kör även den kör trådlöst N-nätverk i den där.
Här har jag en kommentar.
Ja.
Det där är ju för jävla nice. Mm-hmm. Vänta nu bara tills alla de här duktiga mjuk- och hårdvaruhackarna får tag på den här enheten och tar bort den där iOS-abnormaliteten som är ett operativsystem och slänger på någon Linux-variant på den där rackan. Ha? Mm. 99 spänn.
Ja, det är billigt. Frågan är vad den lär inte fixa 1080p för att den kommer bara fixa 720p från Apple. Frågan är vad man kan dra ur den där prylen.
FTP-server kanske? NAS, har den USB-portar?
Nej.
Okej.
Okay. Den har HDMI, ström och en LAN-port om inte jag är helt utsvicklad.
Det räcker. I med en Linux-variant och släng på lite server-varianter och sånt där på den rackan. Jag gillar att jag kommer köpa en. Bara, så fort de har hackat den och man kan ta bort iOS från den, då är jag hemma igen.
Mm. Jag tror att även med grundfunktionaliteten så har den potential om det bara kan dyka upp lite saker att hyra eller titta på via iTunes i Sverige. För det ska också nämnas att nu finns det lite tecken på att det kanske kommer hyrfilm till iTunes, kan jag nämna också när jag ändå är på gång. För om man bläddrar bland inställningarna för iTunes 10 så finns Sverige med som ett alternativ under menyerna där man ställer in åldersgräns och grejer för film och tv-serier. Så man vet inte, det är lite spekulativt sådär, men eventuellt så kan det dyka upp. Och då har det ju makes more sense. Tyvärr kommer inga av de här uppdateringarna till den nya Apple TV finnas som någon mjukvaruuppdatering till de gamla. Så att där är man fast med gamla.
Eller fan, EP. Man skulle kunna ha det här som en, till exempel, man bootar upp en Linux-variant, kör till exempel, vad heter den här tv-sändning över wifi, över LAN-et. Och montera den bak på en skärm på toa till exempel. Och ha det som en toadator.
Toadator, det är det första du tänker på när du löser tekniska grejer. Du ligger så mycket före mig tror jag i hur du drar sladdar hemma. Om det är ditt nästa problem att få till tv på toan. Ja, nej, visst, det kan de hacka ordentligt den där och slänga in någon Plexbox eller XBMC eller något sånt där. Eller någon annan fräck lösning, absolut.
För
jag
är ett
ord på. Jag är till och med, känns värt att chansa liksom.
Ja, men vad blir det? 700 kronor ungefär?
Ja, du får nog räkna drygt 1000-lappen.
Ja, de höjer ju alltid. Så är det lite taxskatt på det också. Och lite frakt. Så en 1000-lapp. Men en 1000-lapp för att få en HDMI-liten skruttig dator och strömsnålet rackare. Ja, men jag gillar det.
Ja. Yep. Och det sammanfattar väl på något sätt det som sades på det här eventet.
Är det ett AirPlay på slutet där, va? Någon DLNA-moff man slängde upp.
Ja, det har jag redan tagit upp. Hur du skickar videobilder eller musik från dina bärbara enheter rätt in i Apple TV och streamar upp det på tvn. On the fly.
On the fly. Ja, DLNA rent generellt känns ju lite underanvänt från alla håll och kanter.
Ja, det var lite som jag och Kottkrig kom fram till förra veckan. Att det är ju en skitcool teknik. Den borde verkligen ta fart. Men det är ingen som verkar vilja gå standardrutten här för att ta utvecklingskostnaderna. Så att just nu gör jag alla sina egna varianter.
All right. Som, nu var jag ju inte med förra veckan här. Som Mackeban där, eller Mack-Taliban. Kände du att du var nöjd med eventet? Du kan inte förvänta dig så mycket heller. Det var ett musikevent. Så att, det visste vi ju.
Ja, det var inte så mycket jag var intresserad av utav det som släpptes. Jag har inte behov av någon iPod och sådär. iTunes 10 är alltid kul när de uppdaterar. Men, så det var väl egentligen där en liten besvikelse. Men i övrigt, jag tror Apple TV, nu börjar det i alla fall likna någonting. Och jag antar att de här iPodarna är alldeles utmärkt utveckling på det. Det är ju dags för det gamla klickhjulet att försvinna. Och det är väl rätt riktning. Nej, men jag tycker ändå de levererar rätt mycket. Han höll rätt bra tempo. Vi hann ju knappt flika in någonting under showen. Så att vi höll oss rätt tysta under större delen av den. Så att, ja, jag tycker nog att man får vara hyfsat nöjd.
All right. Är du nöjd? Är jag nöjd? Det är det viktigaste.
Yes.
Yes. Ska vi kanske gå vidare i andra nyheter runt om internet den här veckan? Förutom då Apples stora event där.
Ja, det är väl bäst. Vi har suttit här en stund nu med Apple-relaterat. Ja, gå vidare.
Ja, det kanske märks att jag har varit borta i 5 dagar, så jag har inte hunnit prata med varandra riktigt under den här perioden. Så vi använder slashartid till det. Ni får leva med det. Vad jag ska prata om är helt enkelt show me the money! Google och i synnerhet då Buzz-teamet. Som ni alla minns så var det lite kontrovers när de släppte Buzz till Gmail. Just på grund av det att de... jag kan förstå hur Google tänkte, men bra tanke och dåligt genomförande. Vad de gjorde var att de tänkte väl i sin lilla värld att vad bra det är att alla nu har Gmail och alla får Buzz. Då ser vi till att alla följer varandra genom Buzz. Liksom. Alla dina vänner autoföljer dig på Buzz som också har ett Gmail-konto. Det är ju en jättebra idé tills man kommer på det att till exempel en kvinna som till exempel har en abusive ex-husband kommer att automatfölja ex-mannen. Och ex-mannen kommer att se vilka hon följer. Och det kanske är den nya killen hon har träffat där till exempel. Inte helt bra. Journalister som till exempel har haft e-mail-konversationer med källor och sånt där. De källorna blev ju också vänner till journalisten på Buzz. Så andra kunde se det. Ni vet, i det stora hela så var det inte helt genomtänkt att låta alla synas. Företag som använde Gmail och hade massa kunder, så kunde deras konkurrenter se vilka kunder de har genom att titta på deras Gmail-konton. Det blev en class action lawsuit som det heter i USA. Man skulle kunna säga att flera personer går ihop och flera advokater går ihop och stämmer ett företag. Google var ju väldigt snabba för att fixa de här ändringarna. De tog bort den här autoföljfunktionen och såg till att man lättare då förstod hur man skulle funka. Men det hade gått för lång tid och den här class action lawsuiten var redan igång. Och det gick faktiskt så långt då att Google har valt att göra upp med den här stämningen. Det innebär att de kommer att få betala $8.5 miljoner till en fond, Jesper?
En sån sorts fond.
Mm. Ja, som pengarna då ska distribueras ut till internet, privatliv och sånt där och utbildning för de här människorna. De tar också på sig att verkligen noggrant gå igenom privata funktioner och så i framtiden.
De kanske ska skicka Google-gänget till en sån utbildning som de just har satt in pengarna till, så de slipper göra såna här missar igen.
Precis. Lite kurs fram helt enkelt. Men ja, ungefär vad blir det?
Jag vill säga någonting här och så blir det en host istället. Kort fråga bara.
Ja.
Nu är det lätt att man låter cynisk här, för jag har ändå haft det ena och det andra att säga om Buzz sen det kom. Nu har det väl funnits ute i alla fall ett halvår. Du har ju ändå tagit det till dig. Hur känns det? Tar det fart? Eller blir det en wave?
Jag tror inte det blir en wave. Google säger själva att det är väldigt många som buzzar. Och det finns ganska mycket engagemang på buzz. Men det har ju inte fått det genomslaget som både jag och Google hoppades på. Jag trodde det skulle ta en ny fart när de släppte API-erna. Och till exempel TweetDeck och alla de här kunde integrera buzz i då de här programmen. Men det är fortfarande inte helt tagit fart än. Men jag tror det lever lite i samma fälla som våra kära Twitter i början. Att folk förstår inte varför man ska ha det än. Och det tar en stund att få igång det. Det jag tycker är positivt med buzz fortfarande, det är att det är fortfarande, vad ska jag säga, tekniknördarnas sociala nätverk. Det är bara vi som är intresserade av teknik egentligen som hänger på buzz just nu. Man slipper Britney Spears och alla politiker och sånt där. Liksom. Den biten finns inte överhuvudtaget på buzz, utan det är fortfarande entusiasterna som hänger där. Vilket gör också att ni som inte använt buzz så har de kommentarer till varje buzz eller motsvarande tweet då. Så att det är väldigt enkelt att svara och hålla en konversation med folk om saker man skriver. Och det är väl det som håller kvar mig i buzz, tror jag. Att det är ofta väldigt bra svar och väldigt intressanta konversationer där, om man slipper mycket av skitsnacket. Men jag menar, när Buzz når till den nivån som Twitter är idag, så kommer vi lik förbannat ha Britney Spears och alla de andra på Buzz. Så att, men svar på din fråga med ett långt svar, nej, det har inte fått det genomslaget.
Har ni ingen Aston Kutcher liksom kopia på Buzz? Inga kändisar alls?
Nej, inte som jag vet om. Leo Laporte är ju en stor förespråkare för buzz. Han hade lite problem med det nu förra veckan här, men rent generellt sett så är han en väldigt stor förespråkare för det. Och det är väl den kändaste, kan man säga. Och Arrington och Scobalizer och gänget hänger där också, såklart.
Men det är ju sådana som sysslar med sånt här.
Mm. Hur det är, jag menar att det är någonstans, alltså Twitter för 2 år sedan, Epe, när vi hängde där mycket, nu hänger vi fortfarande på Twitter, men lite den nivån. Det där Kevin Rose hade mest followers i hela världen. Och 2 var Dvorak och 3 var liksom Leo Laporte. Det är det stadiet som Buzz befinner sig just nu.
Mm. Men då går de lite efter samma kurva som Twitter. Mm. Fast med den stora skillnaden att de har Twitter som konkurrent.
Ja, precis. Så fort Demi Moore och Aston Kutcher kommer över till Buzz så kommer förmodligen något annat skapas och alla teknikfans eller teknikentusiaster kommer att gå över dit som det alltid har varit egentligen.
När du ändå nämner Kevin Rose så kan jag ju faktiskt klämma in ett litet ämne här om den nya DIGG-versionen som vi ändå hade lite att säga om här för ett par veckor sedan som har uppnått, vad blir det, version 4 va?
Amen.
Det har ju varit lite livat där kan man säga. Jag vet inte om våra lyssnare hänger på dig.com. Men om du tar det till dig just nu och så trycker du på teknikkategorin och sorterar på mest digs på senaste 7 dagarna. Då är hela den sidan listad med länkar till Reddit. Egentligen den stora konkurrenten till dig. För dig-användarna är verkligen, verkligen inte nöjda med nya DIGG-sidan och är beredda att överge den för Reddit. Och Kevin Rose försöker liksom på något sätt, han vill ändå lyckas med DIGG, men han vill ändå göra alla glada. Så han liksom förklarat att lite ny funktionalitet, eller lite gammal funktionalitet kommer komma tillbaks. Typ recommended och de här, vad heter de, upcoming nyheterna. Men i övrigt så ska sajten vara som den är. Och jag har faktiskt gett min lite mer och försökt nyttiga sidan så som de har tänkt, men jag måste säga, jag gillar den inte. Jag vill ha tillbaks gamla dig där. Det var sånt invant mönster och nu ser det helt annorlunda ut. Och lite mer insiktat på att få upp material från de stora sajterna, och det har liksom aldrig varit DIGGs stora grej. DIGGs stora grej har varit att hitta de här godbitarna som tar sig upp genom folks intresse, inte av att ju större desto högre upp på listan. Så alltså, fan vet inte om, alltså, de måste ju hitta på någonting, annars tror jag DIGG ligger rätt risigt till i långa loppet. För just nu är det inte en särskilt angenäm upplevelse. Och det är ju bara att se på de här, alla de här stora. Grejen var att om man kollar en av deras absolut största posters på Mr. Babeman. Han har fått mycket skit genom åren, men han var en av de första som bjöds in att prova den nya versionen så tidigt som, ja, kan ha varit i mars eller något sånt där. Tidigt i år i alla fall. Och han påpekade det här ganska med en gång till de här att så som ni bygger upp det nu så kommer de stora sajterna, stora nyhetssajterna nästan automatiskt kunna komma långt upp utan någon större inverkan från besökarna. Och då tappar Digg lite sin charm och det har de lyckats ignorera. Och nu sitter de här. Och allt det här postandet av Reddit-länkar som diggas upp flera tusen digs, det är ju ren protest egentligen. Så vi får se hur det går för Digg. Har du kikat någonting lite mer på fyran? Eller du kanske inte hänger så mycket där?
Jo, alltså jag hänger, alltså jo vars. Digg är en av de här länkarna man klickar på när man inte har någonting att göra efter arbetstid, naturligtvis.
Ja, det var det.
Ja, men inte längre faktiskt. Jag kan hålla med dig. För att det bygger så mycket på att man måste följa så pass många för att göra den här My News-sektionen så pass bra. Och på någonstans så orkar jag inte ha mer vänner, sociala vänner på nätet, på fler sajter. Det är liksom... Ja, jag ville hålla med. De kanske gjorde ett lite felaktigt beslut här. Och sen är jag helt övertygad om att de inte kommer gå tillbaka.
Ja, det gör man inte av princip i sådana här fall, tror jag.
Ja, precis, för då visar man sig bara vara svag i fel ord, men i brist på annat får vi använda ordet svag. Sen ska man ju lyssna på sina användare, och det var ju samma den här typen av revolten som kom när de hittade den här hashen för att knäcka DVD-er. Var det 32 bitar var det väl, eller något sånt där man kunde posta. Så ja, var det någon som postade den. Och då tog Digg bort den direkt för att deras skivbolag, eller de annonsörerna de hade, så åt dem att ta bort den där för guds skull. Den får inte ligga där. Och så tog de bort det. Och då slutade det med att hela framsidan, alla första 50 stories var bara länkar till den här. Där användarna på en smarta sätt hade lyckats inkorporera den här koden liksom i vända post. Och då så gick Digg tillbaka och sa att då, ja, vi gjorde fel. Vi ska inte moderera den här sajten som vi gjorde, utan ni ska få bestämma själva, det användarnas sida. Och sen också förstår jag varför Digg gjorde som de gjorde med att försöka göra lite Twitter-liknande funktion. Det är lite av framtiden, men både du och jag vet ju att driver man större sajter och man gör en minsta ändring, det kan vara att byta en bakgrundsfärg eller vad fan som helst, så kommer det komma ett ramaskri, för att folk av någon anledning eller användare på nätet har en tendens av att göra sig väldigt familjära väldigt fort med en ny sak. Så ja.
Det är liksom Kottkris säger här också i chatten. Kevin är ju ganska ödmjuk inför allt det här. Han liksom inte surat till över det, och det är väl också en rätt så korrekt approach till det hela. Mm. Det hade ju bara skadat ännu mer. Så vi får väl se. Han kan ju liksom inte tappa ansiktet och göra någon stor liksom sån svordomsrant på en minut på en YouTube-klipp och lägga upp på sin blogg över att alla är dumma i huvudet som inte fattar. Så att han sköter det på ett ganska så korrekt och bra sätt. Så vi får bara se. Det är inte helt rätt gjort bara. Det kanske är det. Det har blivit rörigare och det har blivit mindre kul. Och det, jag måste nog hänga det lite mer för att kunna specificera exakt vad det är som liksom grinds my gears, för att citera Peter Griffin här. Men det ska inte behöva vara så. Det är ju bara att ska jag behöva hänga där ännu mer tid för att inse vad det är som är fel, då måste jag ju hänga där, och det är jag inte så intresserad av just nu.
Nej, jag är helt med dig, och som jag sa, det jag är där mindre. Men sen också så tror jag att alltså en stor sak de gjorde som Kevin Rose pratade om, det var att de bytte hela deras databassystem till Cassandra. Cassandra är en nyckelvärdedatabas. Skitsamma rent tekniskt vad det är, men de gick från MySQL till en ny databas i samband med Digg 4. Och det är mycket databaser som har krånglat för dem, alltså skalering eller hur man skalar databasen till så pass många användare, och det är det som ger många av felen. Och jag tror att det var ett strategiskt felbeslut att göra sådana två stora ändringar samtidigt. De skulle först gå till Cassandra med den gamla versionen som alla var nöjda med, för då hade folk accepterat problemen liksom. För nu tror jag att många klagar dels lite för klagandes skull, men de klagar också på att det är två saker som spelar ihop och gör det extra omständigt och krångligt på sajten. Så jag tror att det spelar framförallt inför dem. De skulle ha strategiskt gjort en bättre lösning på detta. Men jag citerar Antaro som någon form av slutkläm på det här ämnet. Leave Kevin alone.
Och med det tycker jag nästan att du kan ta över taktpinnen här och visa vad nästa skåp står.
Yes, nästa skåp står helt enkelt i App Store. Som ni vet, jag och Jeppe har en förkärlek till siffror. Och när ett företag sätter sig och går igenom alla apps som finns i App Storen, förhoppningsvis automatiskt på något sätt, något program, så vill ju vi vara här och vidarebefordra siffrorna som har kommit in. Vi börjar med att prata då om hur många apps som finns i Apples App Store. Det är ungefär 250 000 apps. Om Apple fortsätter i den här växtkurvan så kommer vi nå 500 000 aktiva applikationer någonstans i slutet av 2011. I slutet av 2012 kommer vi ha 500 000 apps i App Storen. Alltså med all statistik så är det ju inte, den är väl ganska relativ till vad som händer. Men om den fortsätter i samma fart, 500 000 apps slutet på 2011. Ungefär då, fram till idag, så läggs det till ungefär 323 nya apps varje dag sedan sajten startade. Och ännu en gång, det är en svår matematisk uträkning för att det har ju blivit större och större med tiden. Men slår man ut i alla fall så är det 223 apps per dag. Och inte helt otippat då, så antalet, alltså program i App Storen är 5,8 mot 1 kontra spelen. Komplicerat uttryck där, men det finns 200 000 program och 34 000 spel i App Storen idag. Och det finns ungefär 50 000 publishers som de kallar det för, alltså folk som har publicerat. Då kan man snabbt räkna ut att det är ganska många program och spel från samma publisher. Och sen då den stora frågan är naturligtvis, vad skulle det kosta dig ifall du vill köpa alla apps i App Storen och ha på din telefon? Inte helt möjligt, men det skulle kosta dig $673,362 motsvarande ungefär 5 miljoner svenska kronor. Och om man vill köpa varenda app som finns i App Storen. Och ungefär 83 000 apps kostar $1. Så där fick du lite siffror, Jeppe.
Ja, du vet att jag gillar siffror.
Ja, det
går igång lite på det.
Rätt upp!
Men jag är lite förvånad då att man kan få alla apps på hela App Storen för drygt 5 miljoner. Jag trodde det skulle vara mer faktiskt. Men det finns rätt mycket gratis grejer, det gör det ju. Och de som kostar ju i stor utsträckning bara 7 spänn. Så att, nice!
Ja, det var en liten quickie här som jag ville bjuda in på. Ska vi köra ett ämne var eller? För jag är ändå uppe på timmen där.
Yes! Då tänkte jag snacka lite Plex igen. Mm. Det gjorde jag förra veckan och snackade om nya versionen Plex 9. Och jag kan ju nästan börja med att fylla i lite sånt som har uppkommit under veckans gång. Som jag har lärt mig the hard way, så att säga, på just Plex-fronten. Och specifikt Plex 9. Det här gäller inte 8. Så gillar man inte det man hör om 9 nu, så är det Plex 8 som gäller till viss del. Förr, och en av de stora grejerna med Xperience har alltid varit att du kan spela upp material rätt ur RAR-filer. Du behöver alltså inte packa upp dem, vilket betyder att om du med våran slashat-terminologi laddar ner rätt mycket pdf-er så behöver du liksom inte packa upp dem. Vilket betyder att du kan sida dem och ändå se på dem. Och det har varit en mycket uppskattad och tacksam funktion som har funnits sedan de gamla original Xbox-dagarna. Men den funktionen är nu borta i Plex 9 av den enkla anledningen att de har tagit bort hela biblioteksfunktionen från Xperience och skrivit sin helt egna kod från scratch för den här media server. Och där finns inte den funktionaliteten med. Och de har inga som helst planer på att implementera den igen. Och det som stör mig ännu mer på det här är att om du tar det till forums.plexapp.com så finns det en topic om det här med RAR-arkiv. Där de har bett användarna rösta om de vill ha tillbaka eller inte den här funktionaliteten. Och inte leder av någon anledning. Jag tror att de är bara trötta och inte förstår de som säger ja och jävlas i största allmänhet och kryssar nej. För att det finns ingen anledning att inte ha den funktionen. För det är en riktigt bra funktion. Så att vi får bara hålla tummarna att den hittar tillbaks på något sätt. Jag har klickat att jag vill ha tillbaks i alla fall. En annan grej som jag upptäckte här om dagen, som jag i och för sig sågade lite på Twitter här och har lärt mig bättre efteråt. Plex 9 har av någon anledning inte stöd för subtitle-filer, bara för inbyggda subtitles i filerna. Och det är sanning med modifikation, för att det går faktiskt att få igång det. Det var egentligen jag som hade gjort fel. Det handlar om att den har inte stöd för tecken som Å, Ä, Ö. Så har du dina filmer i en mapp som heter långfilmer, så hjälper det inte vad du döper dina SRT eller .sub-filer till och lägger bredvid dina filmer. Den kommer inte plocka upp dem, utan du behöver ha sakerna hela sökvägen fram till där du har filmerna, måste vara helt vanliga, vad blir det, A till Z tecken, Å, Ä, Ö, och det går sönder. Så är det så att ni har suttit och svurit över det där, så är det dags att döpa om eran filmmapp. Men i och med nya mediaservice är det ju enkelt att fixa det. Det är ju bara att döpa om, lägga till den där uppe, så ramlar den ner i Plex automatiskt. Så vi löste det felet. Det kommer även fixas i någon nylig version. Så ligger det till.
Mm.
Men det var inte allt jag hade på Plex. För oj. Plex har lyckats peta ut en nyhet att de ska börja samarbeta med LG. Och det handlar om att LG från och med 2011 i alla deras HD-tv-apparater med stöd för något som heter Netcast och även i deras Blu-ray-spelare kommer att erbjuda Plex. Det handlar om en sorts klientvariant av Plex. Så du måste fortfarande ha en dator någonstans i nätverket som kör Plex Media Server med data. Och där du även kan installera plugins. Så det är egentligen ett sorts tv-frontend. Där du kan plocka ner, ja, i alla fall för USA, så där Netflix, Hulu, BBC. Men det kommer även, ja, allt du kan hitta i Plex Online idag kan du lägga till och få upp på din tv. Och där finns till exempel Spotify. Och någonting som de lyckas nämna i den här pressreleasen från LG långt ner i liten text är att det kommer snart en Windows-version för Plex. Och det kanske inte är Windows-folket bryr sig så mycket om, för de vet kanske inte vad Plex är. Men det är absolut värt att ta en titt på när det väl kommer. De säger ingen tid eller datum för när den dyker upp. Men att det dyker upp i LGs tv-apparater är i alla fall definitivt. Och under IFA-mässan som var nu här alldeles nyligen, så hade LG faktiskt med sig en extremt tidig variant av just Plex på deras LG-tv. Och det ser inte sådär våldsamt vackert ut. Det ser ut som en tidig beta av någonting. Där man, det ser lite
risigt.
Det ser lite popcorn hour-aktigt ut till viss del. Men jag tror att det där handlar bara om att de har skyndat sig för att få in det där lite snabbt och så de kan dema det. Men intressant utveckling. Och Plex, som ändå bygger på XBMC någonstans i grunden, att det där börjar dyka upp i tv-apparater, då börjar vi snacka riktig kärlek.
Mm.
Då behöver inte du tänka på att köpa en Apple TV och ställa någonstans. Inte på någon toa, utan då bara hitta rätt tv och hänga upp och så tuta och köra.
Nasty. Ja, nej, du har helt rätt. Jag har ju aldrig riktigt provat Plex. Jag har bara lyssnat på dig och Jonasson, och ni båda verkar ju vara eld och lågor över Plex. Jag personligen är väldigt positiv till XBMC Dharma-releasen, som tar med add-ins eller en app store in i XBMC, kan man väl kalla det för egentligen. En store som är gratis, så app repository.
Kalla en app store, det brukar vara det som...
Ja, fast då kostar det ju pengar, tror många. Det gör det ju inte. Det är ju för gratis här fortfarande.
Ja, i och för sig. De har ju bedöpt om det till Plex Online i Plex för att inte den ska heta någon app store. Men gratis, det är det ju på XBMC-plattformen mest hela tiden.
Yes. Nej, men jag gillar det. XBMC har kommit en bra bit och det ser väldigt spännande ut. BT1 är ute, som vi pratade om förra veckan.
Så det ska jag faktiskt prova också, för det finns nu till OST också. Så jag har det på min to-do-lista. Och jag ska dema Plex för dig någon vacker dag när vi ses vid en Mac nära dig.
Funkar det på iPad?
Roadhouse. Ja.
Va? Jag var ju på skämt där. Funkar verkligen Plex på iPad? Alltså själva, inte serverbiten, hoppas jag.
Plex till iPad och iPhone och iPod Touch heter Plex for iOS. Finns i App Store för 38 kronor. Tuta och kör.
Men det är väl fortfarande bara att det är ett frontend till servern?
Du kan ju styra hela din XBMC. Det är ju en remote och en Air Video i ett, så att säga. Över Wi-Fi och trådlöst 3G. Var har du varit senaste veckan, frågar Jonasson.
Ja,
New York var det. Det är bra.
Precis, New York. Det är jävla sant faktiskt.
Mm. Nej, men den har en lite små kinks som behöver utarbetas. Men generellt så fungerar den faktiskt förvånansvärt bra.
Just det, Plex-serven. Det kan vi ta, vet du vad? Eftersnacket ska jag prata lite med dig, Jonasson, just om vad man skulle kunna göra här. Vi tar det i eftersnacket. För vi har ett ämne kvar. Det har ändå gått 1 timme och 10 minuter av den här showen.
Skynda,
nu är det bråttom. 7 nycklar.
7 nycklar!
Herregud! In, Agneta! Ska vi se här. Vi ska prata... Vill du höra om botnets eller Googles musiktjänst?
Då väljer jag nog Googles musiktjänst.
All right. Andrew Rubin, som är han är utvecklaren som egentligen ligger bakom Android, kan man väl säga, eller Googles initiativ med Android, har pratat lite bredvid mun och sagt att, eller mer eller mindre confirmat då, att Google har en musiktjänst på G och att den ska släppas någonstans runt, ursäkta mig, jul. Enligt han, bland de här ryktena så lyckas han även verifiera att Google håller på att förhandla just nu med stora skivbolag runt om musiken. Även en chef på ett onämnt skivbolag ska ha bekräftat då att Google just nu befinner sig i förhandlingar om en kommande musiktjänst. Idag så finns ju väldigt lite information om exakt hur den här musiktjänsten ska funka, men att den ska släppas i samband med Gingerbread, som är nästa version av Android som Google själva har sagt ska komma i december. Att komma i december betyder att de släpper koden för det till utvecklare, alltså en beta-version kan man kalla det för. Rent praktiskt så får vi nog se skarpa versionen någonstans i januari, februari förmodligen av detta. Men ryktena går ju såklart vilda i det att många tror att det kommer vara en cloud-musiktjänst liknande Spotify, men där man kan ladda upp sin egna bibliotek och annat. Det skulle inte förvåna mig faktiskt om Google skulle använda någonting åt det hållet, att du genom Gmail-kontot förmodligen kan ladda upp din musik till det Gmail-kontot. Och är du insignad på en dator eller på en mobiltelefon med det Gmail-kontot, så kommer du åt den musiken och kan streama den. Ja, det är mycket rykten vad det kan vara. I slutändan så kanske det är något liknande en app eller iTunes. Kanske inte så bloated som iTunes är. Men det kommer garanterat vara fulare än iTunes i alla fall. Om vi alla känner Google rätt. Mycket rykten. Är du lite entusiastisk, Epe? Kan det vara spännande?
Nej, inte från Google.
Nej, jag håller med dig, faktiskt.
Men det finns en positiv sak här. Mm. Det är att om Google trycker på det här, då jävlar. Och hoppas att Steve vaknar till så det händer någonting på plattformen jag liksom har valt.
Jag tror också det. Jag tror det kan...
Det verkar vara det enda sättet att få igång Apple är att konkurrenterna någonstans börjar outshina dem.
Ja, alltså jag tror vi har sagt det många gånger. Apple är en jättebra innovatör som skapar på något sätt marknaden. Men de är en usel administratör att hålla sin plats på den marknaden. Det känns ibland som att Apple sitter i framsätet när det gäller utvecklingen, skapar kickass prylar, sen direkt sätter sig i baksätet och verkligen försiktigt utvecklar. Alltså inte, eller egentligen underhåller är väl snarare rätt ord. Och precis som du säger, jag tror verkligen att Apple behöver Google som utmanar dem. Android.
Vi gynnar egentligen alla, både Google-fans och Apple-fans.
Ja, men exakt. Alltså som finns. Som Kottkrig nämner här också, Chrome till exempel. Nu skrev han det i och för sig i samband med att Google har lyckats med en GUI-designer i Chrome. Men kolla bara hur Chrome har pushat HTML5 fram från konkurrenterna. Jag menar, Firefox var tillräckligt osignifikant. Nu står det 4-0 till Sverige för övrigt. Mot San Marino, ni som undrar. Ingen undrar det, för ni lyssnar på oss. Innan Chrome fanns så fanns egentligen bara Firefox. Och de var så osignifikanta gentemot IE. Att IE inte behövde bry sig egentligen om webbstandarder i den utsträckningen. Men så kom Firefox, så kom Safari framförallt från Apple. Och så kom Chrome från Google. Och då ser IE, eller Microsoft-gänget, att shit, vi kanske ska bara titta till de här med webbstandarderna och allting. Och HTML5 och allt sånt där. Så att en stor spelare som kommer in i branschen kommer väcka skivbolagen. Och det kommer väcka Apple. Och då hoppas jag på att Apple genom deras köp av Lala nu är här i våras faktiskt. Alltså en streamar iTunes vore ju klockrent.
Det vore det.
Vore det. Vad satt du och gjorde egentligen?
Nej, jag kom att tänka på en annan sak jag tänkte på häromdagen när vi är inne på det här. Vi tycker ju ändå att skivbolag till exempel, de är så här riktigt gamla mossiga som inte vill ta till sig den här nya tekniken. Streama musik, Spotify-style, streama till mobila plattformar, iTunes får gärna hänga på. Men så satt jag och nu bytte jag delvis ämne. Spelbranschen.
Ja.
Varför får de inte dem så mycket pisk? Jag såg nyss att de vill ha 699 kronor för att jag ska behöva gå någonstans och plocka upp en skiva med ett spel. 700 spänn. Hur kommer de undan? Vi har ju visst Steam till exempel, men det är ändå bara en skit i havet. Varför finns inte den digitala distributionen av spel till reducerat pris? De får inte närheten så mycket pisk som musik- och filmbranschen på att det tillgängligheten är inte tillräcklig.
Vad jag tror så har det att göra med att utvecklingskostnaden för ett spel är så grovt mycket högre än en skiva. Alltså det behövs ju ett team som jobbar på ett helt annat sätt än en artistgrupp och en producent och kanske lite körsångare och lite du vet, det är en billigare process att göra en låt kontra ett spel. Ta till exempel Modern Warfare, var det 600 personer som jobbade 2 år med det spelet.
Jag vet inte vad det kostar, men alltså om vi tar och räknar på lite siffror jag har lärt mig, om vi tar till exempel Britneys senaste album. Mm. En sån produktion från start tills den är släppt, inklusive marknadsföring och alltihop, så går en sån loss på 100 miljoner.
Fy fan.
Det kostar. Så blir det inte bättre. Nej, det är ju precis sant. Men, om vi säger så här då. Sälja spel digitalt online. De hade ju kunnat bara dra bort kostnaden för produktionen. Bara enkelheten av att behöva slippa åka någonstans för att plocka upp det här. Hade gjort att jag hade köpt ett spel mer än jag har gjort idag.
Mm, jag håller med. Alltså ett bra exempel är jag gick ju med glada håg till StarCraft2.com och skulle köpa digitala versionen av StarCraft. Men det spelet kostar 700 kronor. Nej, jag tog i 599. 550 kronor. Skitsamma. Asdyrt. I butik, introduktionspris 399. Nätet 599. Eller vad det
ja, det är ju riktigt till också. Men det fanns ändå som alternativ på nätet till helt fel pris. Lite som e-böcker.
Mm.
Ja, de behöver få sin shit together alltså.
Vi borde egentligen hitta någon som kan prata om det här. Det var ju jättekul att hitta dem med pratförlaget. Som förklarar för oss lite mer om prissättningen med e-böcker. Man skulle kanske hitta någon som håller på med spelbranschen och förklara varför det är så här. För att jag håller med dig, Jesper. Steam borde vara mycket större. Mycket, mycket större.
Nu citerar jag Kottkrig i chatten här också att spel har sålt mer, eller omsätter mer än filmindustrin årligen de senaste 2 åren. Han ville inte bli citerad. Men nu är räkning. Omsättning är ju svårt att räkna. Omsättning säger ju ingenting om hur bra det går. Men,
det var Jonasson.
Ja, men det var Kottkrig som inte ville bli citerad, så jag körde på det.
Ah, okej.
Nej, men så kan det vara. Annars sedan, se på filmerna som släpps.
Det är sant. Sant. Jag är lurigt det.
Ja, men låt mig köpa spel online och låt mig streama musik. Låt mig streama spel.
Streama spel? Alltså, Steam är en klockren.
En loadscreen när den hämtar nästa bana på nätet.
Vad heter de här? Online kanske är framtiden. I framtiden också, Jesper. Så får man lyssna på Slashat igen, va?
Det får man. För jag tror att vi är nästan färdiga med avsnitt 77 idag, va?
Jag känner det. Och vi ska gå rätt in i det som kallas för eftersnacket. Det är vi och alla våra glada live-lyssnare som ska prata. Och så ska vi faktiskt prata lite om hur man på ett effektivt sätt kan streama sitt mediacenter till en iPad. Det missar ni som lyssnar live. Men ni kan följa oss på olika kanaler och forum och annat. Jeppe, var finns de någonstans egentligen?
Jo, först får vi börja med att vi finns naturligtvis på www.slashat.se alla andra dagar i veckan, utom tisdagar. Vi finns där också, fast då är det nästan live.slashat.se som går före allt annat. Vill man se oss på fin bild, välklippt i iMovie, så finns vi rätt så ofta på slashat.tv. Och vi går att följa på twitter.com/slashat. Tommy, han bloggar på podsemski.se och det är podsemski med ett z, så det blir väl egentligen podsemski.se. Du finns på twitter.com/Tommy nu, och det är Tommy med IE och inget Y. Så Tom IE nu. Jag finns på jesper.se, Jesper med z, och finns även på twitter.com/Jesper Soderlund, och det är också Jesper med z. Sen finns vi på facebook.com/slashat, och utöver det så är det väl egentligen forum.slashat.se där shit goes down medan vi inte sitter i eten.
Precis. Det är där man ska vara på något sätt.
Ha med en!
Amen. Och ja, som vi brukar nämna lite mot slutet så är det, ja, då har jag faktiskt en liten rolig länk som en lyssnare Riske här har skickat in under showens gång. Ni som inte lyssnar live vet ju inte om att det finns lite reklam på Ustream som inte vi får några pengar för, men det får Ustream pengar för. Och ibland så blir reklamen lite rolig i samband med att vi syns i bild. Det är helt enkelt. Ni får kolla i show notesen så får ni se länken. Ni som vill kolla och lyssna live ser länken i chatten just nu. Så lite roligt.
Ja, lägg i show notesen. Då det blir jättebra.
Precis. Så att bäst är kommentaren här från chatten.
It's
att,
funny because it's true.
Exakt. Mundo. Bara berätta inte detta för våra flickvänner. Det blir en jävla hallaballå här ikväll. Så att på något sätt så får vi väl egentligen avsluta här. Ni har lyssnat på slashat.se, din machete i teknikungen. Och ska du göra någonting den här veckan, förutom att lyssna en gång till på oss, så ska du gå till poddradiopriset 2010 och nominera oss ifall du tycker vi är värda det. Med de bevingade orden ska jag, Tommy och du Jesper gå och lägga oss, dock inte tillsammans va?
Jag hoppas inte det.
Nej, det blir väldigt rörigt. Dels så bor vi långt ifrån varandra, för det är ju egentligen det som... Ja. Hej då!
Adjö! Slashat.